Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Let's pretend!
Från Stockholms Premier League-podd, vi har avslutat säsongen, åtminstone nästan. Vi har en Champions League-final kvar att spela, men vi kan inte vänta in den, känner vi. Vi måste ha vår PLP Awards, Makoto och Frida. Hur mår ni?
Mår alldeles strålande. Ser fram emot Champions League-finalen och sen några korta dagar ändå av lite andhämtning inför The Euros, tänkte jag säga, inför EM som drar igång sen. Så att det är ja, och fint väder här också nu, kan jag meddela. Och det brukar ju vara så att det fina vädret dyker upp typ 1-2 veckor senare i Sverige. Så att förhoppningsvis så får ni också bra väder snart.
Vädret är här. Vädret är här.
Är det vädret är inte här?
Nej, men i Skåne, ja, alltså, i Skåne här, är det ganska här bra.
Ja, just det, du sitter där nere. Ja.
Nordvästra Skåne är det helt okej.
Precis, nej, jag tänkte säga att jag instämmer med föregående talare om allt förutom det där med andningsrum och bra väder. Så är det ungefär samma, att det är strålande även här fast inte vädermässigt.
Ja, men det är härligt. Vi ska väl säga någonting om sista omgången. Det blev ju lite spänning där till slut ändå. Framförallt om Europaplatserna. Det fanns en del att spela om för... Ja, men det är ganska många matcher ändå.
Ja, absolut. Det var ju så att man inte... dessutom svårt att veta vilken match man skulle titta på. Jag såg i alla fall första halvleken av Liverpools match och kände väl att nu är den död när de gick upp till 1-0. Och sen blev det att zappa mellan... Ja, Leicester, Tottenham och Aston Villa, Chelsea. Men det var ju verkligen dramatiskt ända in på slutet, får man säga. Känner lite med Leicester som återigen snubblar på mållinjen. Men jag tror, även om de grämer sig, så tror jag ändå att... Jag tror ändå de är ganska nöjda med en FA-cup-titel och ändå har hängt med där uppe hela vägen ytterligare ett år. Så att det får ju fortfarande ses som en framgångsrik säsong för deras del, såklart.
Alltså det har Leicester ju som alltså låg topp 4 från första omgången fram till den sista.
Det har ju en annan smak i år när de tappade än vad det hade förra året. Alltså det kändes som att det fanns någon helt annan liksom bitterhet när de tappade förra året. I år så är det ju den där, som Frida säger, FA Cup-titeln som gör att det ändå är väldigt positiv tongång man ändå lämnar säsongen med.
Jo, men samtidigt, tänk ändå att... För då fanns det ju ändå en sån här spirit förra året att men nu har vi liksom påbörjat någonting bra och nu ska vi bara fortsätta på detta nästa säsong. På det sättet förstår jag ju att det känns oerhört surt att falla på mållinjen 2 säsonger i rad. Men som sagt, det finns ju ingen som kan påstå att Brendan Rodgers inte har gjort det bra med den truppen, och det är ju rätt så många spelare som faktiskt har alltså dippat i form, och de har inte presterat så där jättebra de senaste veckorna, så att det är ju inte direkt orättvist att de ändå tappar den platsen. Intressant dock att Jamie Vardy helt plötsligt dyker upp från ingenstans och gör 2 straffmål, 2 ganska tveksamma straffar får man väl säga. Men det räckte ju inte ändå. Tottenham blev ju slutligen de som hjälpte Chelsea ur knipan, vilket också är en lite intressant twist som jag inte tror att supportrarna till Chelsea uppskattar så där jättemycket. Eller att några av supportrarna uppskattar egentligen att de hjälpte varandra.
Ja, nej, men det är just det att Chelsea faktiskt inte gör sitt jobb men ändå snubblar sig vidare. Det är väl det man kan känna lite grann för Leicester. Därför känner man kanske lite mindre synd om Leicester. Om vi säger så då. Det hade räckt med ett kryss för dem ju.
Ja,
fast det är ju jobbigare när du vet att det hade räckt med en egen poäng. Alltså om det varit annan sak, om Chelsea hade vunnit sin match med 3-0, då hade det varit, ja men det spelar ingen roll hur det hade gått ändå, alltså inåt vi missade. Nu var det ju verkligen så att Chelsea bjöd ju in dem till att lösa det här. Precis. De hade ledningen, de hade matchen. Och sen dök Gareth Bale upp i slutet där från ingenstans. Och jag vet inte om han sköt till sig kontraktförhandlingar med Tottenham till sommaren eller inte med det där sena inhoppet. Men han sköt dem i alla fall till Europa Conference League om inte annat. Och petade bort Arsenal från Europa också.
Jo, för den vill man ju ha, den platsen. Det är nästan så att det kanske är en fördel för Arsenal att, nej, det är det kanske inte, men att hamna på åttonde plats och gå miste om Europa Conference League. Jag vet inte exakt hur mycket pengar den turneringen kommer inbringa, men kanske
är okej, va?
Ja, det är okej. Okay. Ja, men oavsett vad så är det ju inga Champions League-pengar, så att man känner väl lite grann att ja, en åttonde plats är kanske inte så dum ändå.
Ja, men det var som någon skrev på Twitter, är det inte the most Spurs thing att misslyckas med att inte kvalificera sig för en turnering man inte vill spela i?
Och i och för sig när de sitter där på liksom novemberkanten, skadeproblem, och sen ska du försöka klämma in den där borta matchen på Tele2 mot Hammarby eller någonting liksom i Conference League.
Ja, precis. Jag tror att för supportrar och spelare är också rätt stor roll att komma före Arsenal faktiskt.
Ja, det gör det väl. Sen så tänker där liksom, alltså what if, alltså tänk om Arsenal bara hade gjort en lite bättre höst, med tanke på hur fina de har sett ut. Har inte förlorat en ligamatch sen den där anskrävliga förlusten på Emirates mot Everton i slutet av april där. Har ju annars gått väldigt bra under våren. Så att på det sättet så måste de nog gräma sig lite över att, ja, hade de haft åtminstone tre ytterligare segrar, då hade det sett betydligt bättre ut i tabellen. Men ja, det är lätt att vara efterklok också.
Mm, verkligen. Ska vi lämna den sista omgången där och bara kliva rakt in på våra awards, vår inofficiella interna prisceremoni att dela ut till tränare och spelare.
Det är intressant nu dock, för att jag har ju inte riktigt förberett mig här, men det kanske är att man går på känsla då.
Jag tycker vi ska gå på känsla. Ja. Det är väl så vi jobbar ganska mycket.
Det
ger ju också lite mer reaktioner i sociala medier. För vi glömmer ju alltid någon och så blir folk lite upprörda. Och sen så,
men du kan inte säga det rakt ut att det är medvetet sökt. Då blir det, du tappar ju skärmen då. Det ska ju låtsas som att vi är jätteförberedda.
Det är
inte helt
medvetet. Det är bara så det blir. Men jag har förberett nominerad i ett antal kategorier här. Och sen,
ja,
så
men det är bra.
Att det ska trilla in några stycken via Twitter. Det har redan gjort ganska många faktiskt. Vi får väl börja med årets spelare helt enkelt. Jag har tre stycken nominerade till årets spelare. Ni får hålla med mig eller inte. Men mina tre nominerade är Harry Kane, Ruben Dias och Bruno Fernandes.
Jag
inte speciellt kontroversiella namn.
Nej, verkligen inte. Jag och Kalle har suttit med den här 50 bästa listan i veckan och försökt komma fram till vem som har varit säsongens spelare. Och jag lutar väl ändå lite åt att jag nog puttar ner Ruben Dias lite grann. För jag tycker att Harry Kane borde vara säsongens spelare. Han gjorde flest mål, flest assist och har ju varit konsekvent på en väldigt, väldigt hög nivå även när Spurs har dalat. Så att för mig så är han säsongens spelare. Tycker att det går att motivera också att putta upp Kevin De Bruyne lite grann. Och visst, han inledde säsongen så där jättebra, och det var ju inte som att Man City saknade honom nämnvärt egentligen under de veckorna han var borta, men om vi pratar om vem som är den bästa spelaren, så vet ju alla att den högsta nivån han besitter är så otroligt hög. Men det är Harry Kane för mig i alla fall den här säsongen.
Nu kommer vi in lite på samma diskussion som vi hade förra säsongen, om inte jag minns fel. Det här med hur mycket ska det spela roll att du vinner ligan för att vara med i diskussionen om årets spelare. Jag har ett vagt minne att vi hade den diskussionen och att jag kommer nog dra samma strå till stacken den här gången, för jag tycker att Ruben Dias är, alltså sättet han har gått in och bara fixat City-försvaret, lyft sina medspelare och jag är den högst bidragande orsaken till att de går så bra som de går. Jag tycker att han är årets spelare för mig i det här sammanhanget.
Alltså jag håller med om att Rúben Dias har varit jättebra såklart. Tycker dock inte man får glömma bort John Stones som har varit bredvid honom. Det är väl klart att det är enklare för ett mittlås att glänsa om båda två håller en väldigt hög nivå. Sen så var det ju många olika saker ändå. Det var ju inte bara den faktorn som gjorde att Man City gick så bra under särskilt januari. Utan det var ju att Pep Guardiola ändrade på alltså hela systemet egentligen. Att man tog en helt annan approach. Och det gjorde i sin tur också att man började släppa in färre mål. Så det tycker jag... Jag tycker det är så mycket, så många aspekter i Man City som gör att de tar titeln. Att det inte bara är honom. Och då landar jag väl i att Harry Kane har gjort en bättre säsong. Men alla har ju olika uppfattningar. Och det är två väldigt bra spelare som går in i säsongens lag. Så att det är... ja. Absolut, det går att ha den åsikten. Vad anser du då, Syk?
Nej, men jag är nog inne på Harry Kane också. Dels för att jag... Det finns någonting att vinna både skytteligan och assistligan.
Ja, det är imponerande.
Det är väldigt få som har gjort det. Och han är uppe på så oerhört... När var det senast någon gjorde? Det var så Andy Cole eller någonting?
Ja, det var nog Andy Cole.
Jag fick med mig. Och jag menar,
det är nog bara Andy Cole och Alan Shearer tror jag som har vunnit både skytteligan och assistligan under en och samma säsong, om jag inte minns helt fel. Ja.
I Spanien är det ganska vanligt att en viss spelare gör det.
Men de har ju också Lionel Messi. Ja. Och då blir ju han också med ganska regelbundet säsongens bästa spelare.
Inte nödvändigtvis alltid bara på grund av att han gör det, men alltså det är roligt för att det är exakt samma, för jag vet att jag satt ju och propagerade för Jordan Henderson för ett år sedan, och det är ju inte i närheten en lika bra fotbollsspelare som Kevin De Bruyne, men det var på något sätt katalysatorn som fick Liverpool att vinna lejonsättet han höjde sig på. Rúben Dias på något sätt samma sak. Jag håller med om att Stones absolut, det höjer ju ihop såklart, men jag ser det väl som att Dias mycket också hjälpt Stones att höja sig med att komma in snarare Absolut. Än motsatta. Mm. Och där, så att, alltså för mig är det Rúben Dias, men absolut, det är ju svårt att argumentera mot skytteliga titel och assistliga titel, det är det ju. Sen kan man argumentera med att Tottenham slutar sjua, men det är ju jag som har den.
Men var hade de slutat om man inte hade varit med? Det är ju...
Utan Conference League i alla fall.
utan Harry Kane hade det varit längre ner i tabellen. Det kan vi väl vara överens om.
Vi hade nog haft en St. Tottenham Day då.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Det var ett spelare i alla fall. Här är en kategori som har en tendens att kittla ännu mer faktiskt. Och den kittlade så mycket så att jag har hela 6 stycken nominerade här. Det varierar lite hur många nominerade vi har. Men också så här för att det ska bli så rolig diskussion som möjligt. Årets värvning.
Ja, den är ju lätt då. Då säger jag Rúben Dias.
Ja, jag instämmer i den.
Ja, men ni får lyssna nu. Årets värvning. Ja. Jesse Lingard. Rúben Dias, Edinson Cavani, Thiago Silva, Wesley Fofana och Rafinha.
Ja, då säger jag Rúben Dias etta, Rafinha ändå starkt tvåa tycker jag. Med tanke på hur lite han kostade Leeds och hur mycket han har bidragit till att de gjorde en sån fantastiskt bra säsong. Det skulle inte förvåna mig om det klubbar som landade över Leeds i tabellen som är intresserade av honom faktiskt. Så bra tycker jag han har varit. Så att jag säger Rúben Dias etta och Rafinha tvåa.
Jag säger också Rúben Dias etta.
Är det ingen som ska dra en Jesse Lingard-lans här?
Jo, jag ville göra det. Faktiskt.
Problemet är väl att det blir svårare att göra det eftersom att han mattades ju ändå av lite de sista lite omgångarna. Ja, alltså hade han hållit den nivån som han höll inledningsvis och under ganska många matcher ändå, då hade det varit så att man kanske hade inkluderat honom trots att han bara anlände i så sent som i januari. Men nu tycker jag väl att de här andra hamnar lite före honom. Även om det såklart var han hade ju en fantastisk period där. Det var ju uppenbarligen en flytt som föll väldigt väl ut från.
Han är ju säsongens Bruno Fernandes. Inte jättemycket liknelser i övrigt kanske. Men alltså, på att han kommer vinterfönstret har den effekten så pass snabbt som han har. Nu, Bruno Fernandes förväntar man ju sig att han skulle ha en viss effekt. Inte den stora effekten han direkt fick. Men Jesse Lingard var ju en värvning som skrattades ut av folk. Att folk drev ju med den och skämtade och liksom att vad håller de på med West Ham? Och sen så knäpper Jesse, West Ham och alla liksom på näsan. Jag tycker det är en jättehäftig värvning där bara allting prickar rätt för alla parter på något sätt. Och den tåls att hyllas väldigt mycket. Sen såklart, alltså att ta in Thiago Silva på fri transfer som Chelsea gjorde, det var ju någonting som verkligen också hjälpte dem på att liksom få ihop försvaret. Nu har han varit skadad en del också och så vidare, men det rådde ju ingen tvekan om vilken vikt han har haft för det här Chelsea och det här projektet.
Absolut, jag tycker nästan dock att alltså när jag ser tillbaka på Chelsea-säsongen, och kanske man får hålla sig lite till efter Champions League-finalen beroende på vad som sker där, men jag tycker nästan att en sån som Antonio Rüdiger är den jag kommer minnas mest i Chelseas backlinje, som gick från Lampards frysbox lite grann till att ha varit otroligt bra de senaste månaderna och framförallt varit en helt enorm ledare. Så han är egentligen den jag minns mest, även om jag kan hålla med om att med tanke på hur lite det ändå kostade Chelsea att ta in Thiago Silva, så var det ju en bra värvning. Men jag tycker att andra finns före, eller andra ligger före.
Sen såklart Cavani Fofana, det är också bra värvningar. Det har gjort lite ganska bra värvningar i serien, men jag tycker inte de är på samma liksom effektnivå som de vi har nämnt här. Men Ruben Dias är ju såklart etta, tycker jag i alla fall, om inte Patrik Schick säger emot här.
Wesley Fofana var ju väldigt bra. Han såg man ju mycket inledningsvis på säsongen, och sen så har väl han också försvunnit lite ur periferin, alltså när Leicester började dippa. Och det finns ju även, alltså Johnny Evans där bredvid honom är ju också en väldigt viktig kugge i det där försvaret som alltså betyder väldigt mycket för Leicester. Edinson Cavani har ju egentligen varit, alltså om man nu ska dela ut något pris till honom, så borde ju ändå vara super sub, även om han har startat rätt så många matcher nu på sistone också. Men det var ju ett tag där att det kändes som att Manchester United kommer alltid kunna vända en match för att man har Edinson Cavani på bänken. Så att han har ju såklart också varit en väldigt bra värvning, och det är ju grymt för Manchester United del att ha kunnat förlänga kontraktet med honom också.
Är han den bästa subben de har haft på anfallssidan sedan Ole Gunnar Solskjaer?
Ja, det är möjligt. Solskjaer är ju svårslagen också, men det är inte helt omöjligt.
Ja, Henke i för sig också.
Ja, Henke var inte dum han heller.
Nej.
Det var inte så många matcher dock, men ja.
Ändå.
Vi tar oss vidare. Ja, men alltså, vi kan väl riva av den nu då, när vi ändå är här. Årets floppvärvning brukar vara en populär
här har man
populär
ett namn.
Kategori.
Yes.
Jag har fyra stycken. Och de är ju liksom bara dragna ur luften egentligen. Jag har inte lagt ner jättemycket tid på just den här kategorin, för att jag tycker att den är lite hård. Rian Brewster, Timo Werner, Willian och Doherty är de jag har.
Lite, det är ju hårt med Werner, syk. Där måste jag...
Jag vet att det är hårt med Werner. Men
det håller jag inte med om. Stryk.
Nej, och det är helt okej att inte hålla med om Werner. Det är helt okej.
Okej, men då säger jag...
Han gjorde faktiskt bara dubbelt så många mål som Alisson.
Ja, men då säger jag... dubbelt så många mål som Alisson? Vadå,
Werner slutar väl på fler mål än
Ja, gud ja. Han gjorde väl 6 mål i ligan?
Ja, han gjorde 6 mål.
Nu försöker svartmåla
Värmland. 2 mål på 30 matcher, ja, då kan jag hålla med om det. Alltså,
han borde ju dock ha gjort det dubbla sett till...
Han borde ha gjort 30 mål på de,
men jag tycker ändå det är viktigt,
de chanserna han hade.
Jag tycker ändå viktigt, det är klart att man ska kunna kritisera Timo Werner sett till att han bommar en del klara chanser. Han springer för mycket offside, det ser vi ju alla. Men de löpningarna han tar, det rörelsemönstret han har, hur jobbig han är för försvarare, alltså det gör ju att han är ju med på vår 50-lista av de bästa spelarna, just av den anledningen. Kan han bara slipa bort de grejerna lite, kan Chelsea eventuellt plocka in en annan spelare som kanske är lite mer klinisk framför målet, då tror jag definitivt att vi kommer att se Werner blomma ut ännu mer nästa säsong. Så att han håller jag inte med om att han skulle vara en floppvärvning, men i min värld,
jag menar, det som spelar roll är ju inte vad jag säger.
Nej, absolut.
Nej, men det är du som har gjort nomineringarna, och då måste vi ifrågasätta då.
Ja, exakt.
Ja, 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 och det är hela poängen. Ja.
Det är hela poängen med det.
Men Rian Brewster, där har du floppvärvningen med tanke på att han kom för en väldigt hög prislapp, misslyckas totalt, Sheffield United faller ur, hamnar sist i tabellen. Jag tycker det är ganska klart att det är han som är det stora, den stora besvikelsen den här säsongen.
Det kan jag också hålla med om. Sen så här, jo, man hade ju förväntningar dessutom på Rian Brewster. Det är inte bara som att, alltså det var ju väldigt många klubbar som dessutom ville ha honom inför säsongen. Det var ju väl alla klubbar på undre halvan som jagade honom. Av lite oklara anledningar tyckte jag kändes absolut, han var lovande, men med facit i hand inte tillräckligt för att rädda kvar Sheffield eller ens vara nära att kunna göra det.
Gjorde han mål? Det är ju knappt. Jordan. Han var ju petad i stort sett stora delar av
sig. Ja, det säger ju det mesta. Jag tycker väl spontant att en värvning som William också är en ganska rejäl flopp sett till att det känns som att i Arsenal i det här läget med en ganska stram budget, om de lägger en stor del av sin lönebudget på en spelare som William med den åldern, då är det ju tänkt för att han ska spela och tillföra laget någonting nu.
Men,
det har han ju inte överhuvudtaget gjort.
Men glöm inte att han sköt ner West Brom och Sam Allardyce i Championship.
Det gjorde han. Det gjorde han, och det är därför han räddas. Det gjorde han. Så det är därför han räddas från att inte vara en större flopp än Rian Brewster. Säger jag nu spontant.
Han ska väl, det snackas väl om att han ska lämna redan nu sommar också. De har väl insett att det där var väl ingen särskilt bra idé.
Jag vill slänga in ett annat namn också, bara för diskussions skull. Donny van de Beek.
Fast jag hade inga förväntningar på honom när han kom in. Jag tycker att det blir lite hårt att kalla honom för en floppvärvning när han egentligen inte har fått sådär jättemånga chanser.
Han har verkligen inte fått chansen.
Nej, det var ju, vi satt ju och diskuterade det också när han värvade. Så att, hur ska de få plats med honom? Alltså, hur ska de spela då? Mm. Det har ju varit ganska tydligt att Solskjaer inte har haft särskilt stort förtroende för honom. Så på det sättet tycker jag det är svårt att kalla honom för floppvärvningen, för att han kom med så lite förväntningar på sina axlar. Jag tycker dock att att United borde kunna utnyttja hans egenskaper på ett betydligt bättre sätt än vad man har gjort. Det var väl också, vilken match var det? Kan det ha varit matchen borta mot Burnley möjligtvis, där han hoppade in och det var en ganska tajt match, minns jag. Hoppade in och såg till att man tog hem den segern. Ganska bekvämt att det var han som gjorde skillnaden där. Men det har man inte sett så ofta under säsongen. Men möjligtvis nästa år.
Mm. Ja, nej, men det är ju så här, det är lite grann som att kanske utnämna Ben Davies till årets flopp. Försvararen som Liverpool panikköpte i januari och som har spelat 0 minuter.
Ja, fast det är ju, han är ju där och betar ändå lite. Alltså grejen är att en floppvärvning måste ju inte nödvändigtvis vara baserat på att värvningen i sig har varit dålig, utan det kan ju vara dåligt, liksom dålig sportlig ledning.
Ja, ja, men det kan också, alltså, vi får ju också bedöma vad som är dåligt just här och nu. Det är ju mycket väl så att Rian Brewster är nere i Championship nästa säsong blir årets spelare och anledningen till att de går upp igen. Och helt plötsligt så har det liksom totalt sett inte varit en dålig värvning. Men vi får ju bedöma den här säsongen såklart.
Och den aspekten...
Jag menar William som är 72 år gammal och som skriver ett treårskontrakt. Det är ju en helt annan sak såklart.
Men vi som nu vill tillbaka till Chelsea, läste jag. Jag vet inte riktigt vad alla tror, att de kan gå tillbaka till Chelsea bara och valsa in efter de har gått därifrån. Hazard och William och alla bara tror att det är öppna dörrar in till Stamford Bridge och bara promenera hem igen. Lite intressant.
Ja, sen får vi inte glömma bort heller att, alltså, om vi pratar om... Man kan ju dra den parallellen mellan Brewster och Solanke till exempel. Ben Solanke har faktiskt sett fin ut den här säsongen. Det jag har sett av Championship, så att det är inte omöjligt att Brewster, att det blir en bra språngbräda för honom. Dock så tror jag väl att det kommer hända väldigt mycket i Sheffield United, för att de har en trupp som inte är helt kompatibel för att liksom förändra sitt spelsätt, och det lär de väl göra när Jokanovic är det ju som det snackas om nu som ska komma in och ta.
Han är väl helt klar, eller?
Ja, det kanske till och med är så. Så att det lär hända mycket där i sommar också. Så att det blir intressant att följa dem nästa säsong. Se om de kan studsa tillbaka direkt. Jag tror att det blir svårt faktiskt för dem.
Fint. Vi tar oss vidare då till kategorin Årets Manager. Här hittar vi 4 kandidater. Och det är väl klart att det är liksom... om Pep Guardiola, vilket han antagligen kommer göra, vinner den där Champions League-titeln och tar en trippel här med allt som är, så blir det svårt att bortse ifrån. Mm. Å andra sidan, om Thomas Tuchel går och vinner Champions League blir han kanske också svår att bortse ifrån. Vi får se. Men de nominerade är i alla fall David Moyes, Brendan Rodgers, Thomas Tuchel och Pep Guardiola.
Ja, jag hade egentligen velat ge den till
alla fyra.
Steve Bruce, när jag bara skojar. Men men faktiskt alla fyra på ett sätt, för att jag tycker att de har gjort det bra på olika sätt. Alltså David Moyes mot alla odds givetvis. Jag kanske ändå ger den till David Moyes med tanke på att det var så oväntat att de hamnar på en sjätte plats med den truppen. Jag tror att de flesta som tippade tabellen hade tippat dem väldigt långt ner. Det är ju årets Patrik Sik, överraskning. Jag tippade dem sist, eller vad?
Inte på mitt riktiga tips, bara på mitt låtsastips.
Det är ju ganska fantastiskt också att plocka in spelare som Craig Dawson, Jared Bowen, alltså få Aaron Cresswell att se ut som ett geni, Sofal glömde vi ju nämna på årets värvningar också. Jag tycker att han förtjänar att omnämna
det. Socek.
Jo, fast det var ju januari förra säsongen.
Socek kom förra.
Så jag landar nog ändå i David Moyes eftersom att det var en sån pass stor överraskning ändå. Tycker dock att alla tränare som nämndes där har gjort det väldigt, väldigt bra.
Alltså, jag håller helt med era båda analyser sammantagna här. Att, alltså, där David Moyes har gjort, återigen det här från att vara liksom utskrattad och bottentippad till att få det här truppen att slåss som en Champions League-plats in i sista sekund och sen också få en Europa League-plats. Jag tycker det är otroligt imponerande. Men också sättet sitt de har dominerat den här serien, sättet Guardiola har lyckats alltså få ihop det här laget på nytt och bygga ännu en ny version av Manchester City, och sen är det ju den här Champions League-finalen. Om man tar den bucklan, det är svårt att plocka bort honom därifrån, tycker jag också.
Det som sett är
hur överlägsna de varit.
Det som är imponerande, eller mest imponerande egentligen med det Pep Guardiola har gjort den här säsongen, det är ju att de gick från att se så risiga ut som de gjorde till att han blev den tränaren som hanterade den här pandemisäsongen på absolut bästa sätt, för att han insåg att vi kommer inte kunna springa lika mycket som vi har gjort tidigare. Och han skruvade på de grejerna och helt plötsligt så var Man City samma oslagbara maskin som tidigare, om igen på ett lite annorlunda sätt i ett litet annat system. Så att jag håller ju med om att han också har imponerat så otroligt mycket. Men Champions League-finalen, ja, den avgör en del ändå. Man sitter här och håller igen lite, märker man. För att skulle det vara så att Chelsea går och vinner den, ja, då kanske Guardiola själv ser den här säsongen som absolut inte misslyckad. De tar en ligatitel, imponerar stort där i januari, februari och framåt. Men det är klart att Champions League-finalen betyder ju väldigt, väldigt mycket för honom och Man City.
Sen har det ju hjälpt också med rotationer, att du kan spela en B11 bestående av Jesus, Aguero och Sterling som offensiv trio. Det underlättar ju att rotera och hantera en pandemisäsong.
Och därför man vill också se det som att de har spenderat väldigt mycket pengar. Men de har ju också spenderat pengarna hyfsat smart. Sen är det klart att det är en raritet att kunna lägga... Ja, hur många miljoner var det ihop? Det är ju närmare 1 miljard egentligen för både Ruben Dias och Ake. Och Ake har ju knappt spelat. Det är klart att det är inte många klubbar som kan ta den chansen och komma undan med den när man värvar in en spelare som knappt gör några avtryck under säsongen. Men ja, det måste vara skönt för honom att ha den.
Där ska vi i och för sig slänga in något som vi kan prata om som den här säsongens stora värvning i framtiden. Det är ju Ferran Torres. Att man får honom för det reapriset du får och de stegen han ändå har tagit den här säsongen, tycker jag är... Det är värt att bara nämna, även om det kanske inte liksom ska vara årets värvning.
Det är ju det som gör att man ändå känner att Citys rekryteringssida är ju lyckad på något sätt.
Ja,
att de hittar ju de här guldkornen och sen så går de bort sig lite ibland när de lägger ganska stora pengar för spelare då som inte gör så gör sådär jättestora avtryck som i AKs fall. Men jag håller med om att Guardiola har ju definitivt gjort det bästa av den truppredden som man har haft att tillgå.
årets tonåring.
Mm.
Och där är det ju liksom spelare som under någon tid på säsongen har varit tonåring. Jag tror att en av de nominerade har hunnit fylla 20. Men Smith Rowe till exempel fyllde 20 då en månad före säsongsstart. Och kunde helt enkelt inte nomineras i den här kategorin. Jag har tre nominerade. Bukayo Saka, Mason Greenwood och Wesley Fofana.
Mm. Har Phil Foden alltså fyllt redan?
Ja.
Han fyllde 20 redan i april förra året.
Ah, då så. För det var det första jag tänkte direkt.
Han är till och med 21 år, tror jag.
Ja, av dem du nämner då tycker jag ju Bukayo Saka. Sett i alltså den liksom hur viktig han har blivit för Arsenal på så kort tid egentligen, för man märker han har ju några egenskaper som det känns många andra i det laget saknar. Man märker att Arsenal är ett farligare lag så fort Bukayo Saka är en bit upp i banan och får liksom förtroendet och möjligheten att utmana och använda sin liksom enorma kvaliteter, så att för mig så tycker jag Bukayo Saka.
Jag tycker att det är häftigt av Fofana att komma in som 19-åring på det sättet, inte ha någon tidigare rutin från Premier League och faktiskt se ut som att han aldrig har gjort någonting annat. Det är imponerande särskilt på den positionen, alltså mittback, att man kan agera på sånt moget sätt. Sen är det klart att för mig är det svårt att komma ifrån att Saka, även om man har sett väldigt sliten ut de senaste månaderna, och han har nog tyckt att det har varit skönt att andra spelare faktiskt har klivit fram och börjat leverera, som Nicolas Pepe, som nog är en sån spelare som också kan blomma ut likt Werner nästa säsong och kanske få sitt riktiga erkännande till slut. Men Saka bar ju Arsenal på sina axlar under en period där det inte så bra ut, så att jag landar nog ändå i att det är han som är årets tonåring för mig. Även om jag förstår att det går att argumentera för Fofana också. Mm. Vem var den tredje spelaren du sa?
Mason Greenwood.
Ja, precis. Alltså Mason Greenwood har ju... Jag tycker
hade ju en svag höst, men nu på våren har han sett betydligt finare.
Och han har ju faktiskt varit bättre än Rashford, tycker jag. Alltså det finns ju... Man kunde ju argumentera för att det var märkligt att Solskjaer plockade av Greenwood av alla spelare och behöll Rashford på i finalen mot Villarreal. Men jag tycker ändå totalt sett över hela säsongen så är det Saka för mig.
Ja, nej, men jag håller med också. Visst drog Fofana på sin skada där i vintras också.
Ja, det var...
Så höll de borta ett tag, och det var väl lite så att han inte har kommit på samma nivå riktigt efter den skadan.
Alltså,
för Fofanas del, absolut, det drar ju inte bort någonting från hans insats i allmänhet, men det var ju ändå en supertalang som Leicester betalar väldigt mycket pengar för, som går in med stort liksom stora förväntningar på så sätt i den prislappen. Sen att han har uppfyllt dem är ju fruktansvärt imponerande i sig, men Bukayo Saka kommer ju i princip från ingenstans, från akademin, från egna leden. Sånt ska ju också liksom premieras, tycker jag, i årets tonåringsutmärkelse.
Ja, sen var inte tanken att Fofana skulle gå in från start. Det hade ju med återigen med skador att göra. Det var väl Jonsson som var skadad inledningsvis. Så att tanken var ju att han skulle slussas in. Så på det sättet är det ju imponerande att han ändå kunde gå rakt in på det sättet. Mm. Trots att han hade hunnit akklimatisera sig fullt ut möjligtvis.
Mm. Vi tar oss vidare då. Vi utsåg årets tonåring, så måste vi utse årets veteran. Och här är kraven hårda. Det är 35 eller uppåt.
Oj. Mm.
Så att spelare som Jamie Vardy och Edinson Cavani är tyvärr inte där än, 34-åringarna. Mm. Jag har tre nominerade. Den första är Fabianski, 36, Fernandinho, 35 och Thiago Silva, 36.
Marky Noble är 34, han får inte vara med, synd. Men
jag kanske inte nominerat honom, men då.
Nej, tack.
Thiago Silva, säger jag.
Jag tycker att det är Fernandinho. Jag tycker att det är fantastiskt att han år efter år visar att det är så väldigt svårt att ersätta honom och de kvaliteterna som han har. Och han var ju mycket det där med City inför säsongen, att vem ska nu liksom vara ledare det här laget när kompani har försvunnit för länge sedan och David Silva nu försvinner. Kevin De Bruyne, är han verkligen kaptensmaterial? Men jag tycker att Fernandinho då ihop med De Bruyne, att de verkligen har sett till att, ja, ihop med Ruben Dias också, men det är ju trots allt Fernandinho och De Bruyne som är kapten och vicekapten, att de ihop verkligen har fört detta Man City mot ännu en högre höjd. Vilket gör att det landar hos mig då med Fernandinho. Jag tycker att han också var en stor anledning till att de lyckades ta sig till Champions League-final också.
Vet du vad du övertalar faktiskt mig där?
Oj!
Känner jag. Jag kände det att du övertalar mig där. För alltså, jag tänkte ju Thiago Silva direkt när vi pratade om årets värvning och så vidare. Sen tänker man liksom ändå lite på Fernandinho och...
Mm.
Alltså det är varje år vi tjatar
han
om
mig. Han slår mig med häpnad i alla fall att han,
det är ju varje år vi tjatar om att hur svårt de har att liksom ersätta honom när han inte är på plan, om det så är i mittlås eller på mittfält som han nu fått vara. För det mesta i och med att nu mittlåset har löst sig är det, och också dessutom ligatiteln på det. Ja, jag håller med.
Det är fint. Årets flopp har bara en nominerad. European Super League-lanseringen.
Ja.
Det är tidernas största flopp.
Det är ju tidernas mest dramatiska 48 timmar också. På något sätt, i alla fall inom fotbollen. Alltså hur det gick från söndag kväll till tisdag kväll. Det var ju helt galet egentligen. Och det är ju svårt att bortse från att det är präglar ganska mycket av våren och säkert kommer att prägla fotbollen för ganska lång tid framöver. Det satte ju igång någonting i alla fall hos supportrarna som nog kommer att hålla i sig under ganska lång tid, tror jag.
Alltså verkligen, och det finns ju någonting positivt verkligen att ta med sig, hur den här kuppen liksom slogs ner utav publiken verkligen, för så var det ju.
Den finns fortfarande dock.
Ja.
Att den innehåller bara tre lag.
Ja, det är en ganska tråkig liga måste jag ju själv säga.
Jag tror att det blir svårt genomförd med tre lag. Ja. Det kan vi säga. Men de där tre lagen är ganska desperata efter pengar just nu. Så att vi får se hur länge de sitter kvar i den där båten. Som ser ut att sjunka ganska snabbt. Men jag tror inte att det här är sista gången vi får se en så här försök att bryta sig ut. Det tror jag. Det kanske är cyniskt nu. Men det här kommer igen. Vi kommer få omtumlande dygn ännu en gång på att det kommer komma något nytt. Och det som...
Ja, alltså det har det ju liksom... Det vet vi ju.
Ja.
Det händer ju förr eller senare.
Och annars har ju Arsenal den där kvotplatsen till CL 2024 när UEFA nu gör om till någonting som ungefär ser likadant ut som det förslaget som dök upp där.
Ja. Årets flopp i alla fall, den lanseringen. För den var misslyckad.
En fin hemsida.
Årets följetong. Här är tre nominerade. Handsregeln, Liverpools skadade backar och Timo Werner och linjemännen.
Oj. Ja, det är ju... det är ju lite svårt. Jag tycker ju egentligen att... Ja, handsregeln... i stort, men eller på ett sätt, men VAR har väl varit en sån där följetong som man...
Jag vill inte
Nej, jag förstår.
Offside-strecken är väl nästan värre, eller?
Ja,
det kändes också som förra säsongens spaning.
Jo, du har nog rätt i det. Tycker väl egentligen...
Handsregeln däremot.
Handsregeln, men också de här incidenterna som har blivit rött kort... Trots att det har varit granskat och så har man sett att det där var absolut inte rött kort. Som i Suchaks fall var det väl. Som blev utvisad i mötet med Fulham, om jag inte minns fel. Mm. För ingenting. Och sen så blir han utvisad efter att både VAR-domare och huvuddomare Mike Dean har tittat på monitorn. Och sen så, ja men såklart så hävs ju den avstängningen sen för att det var ju absolut inte rött kort. Alltså de incidenterna tycker jag ändå har varit... förvånansvärt, eller oroväckande många skulle jag säga. Så det är väl i så fall den följetongen som för mig. Sen är det klart att som Liverpool-supporter så har man väl pratat till 99% om mittbackar den här säsongen. Det har ju varit oundvikligt och de har ju faktiskt haft extrem oflyt också, får man säga.
Fast de blev ju skadade i en sorts sjok i början, de var så absolut viktigaste. Så jag vet inte om det är riktigt en följetong. Alltså en nominering.
Ja, det är ju mer att alla som har spelat back överhuvudtaget för Liverpool, utom Andrew Robertson, har ju varit skadade. Men det är också så här, Fabinho går ner och spelar mittbacka, men då blir han skadad. Henderson går ner och spelar mittback, då blir han skadad. De köper in Ozan Kabak för att spela mittback, då blir han skadad.
Ja. Och att Liverpool liksom avslutar säsongen med Reece Williams och Nat Phillips. Bara det är ju ganska... Det är ju lite ögonfallande om man säger så.
Och bilden på de två tillsammans med liksom blödande pannor i sista omgången.
De gav verkligen allt den matchen.
Det, det blev väldigt symboliskt. Liksom. Nu var vi nere på ångerna här i liksom mittback. Nu har vi två sönderslagna mittbackar kvar. Kan vi bara få avsluta den här säsongen nu.
En fjärde nominering till följetong är annars att Brighton vinner bollinnehav utan att göra mål. Alltså den liksom hedersamma förluster för Brighton.
Ja, men att ha den höga expected goals statsen som de har haft den här säsongen, det säger ju, eller det är ju talare för att det kommer att bli en bättre placering nästa säsong, men ja, man vet aldrig. Det är, klarar man sig med Danny Welbeck, det tror jag inte. Jag tror man måste hitta någon
annan. Måste ju köpa en riktig forward för fan.
Jag hade ju
Mopay finns ju.
Alltså om
ja, men han är
jag driver.
Om men alltså om man tänker Brentford, tänker man Brentford just, så skulle det vara så att de missar att gå upp i Premier League nu, så hade jag ju velat plocka Ivan Toney, som bara har sprutat in mål den här säsongen. Det är verkligen nog ingen dum. Jag kan ju tänka mig att den prislappen är nog inte, den är nog inte låg om man säger så. Men Brighton måste nu göra någonting. Alltså få in någon spelare som är mer klinisk. För att det blir inte hållbart om man fortsätter ha det oflytet framför mål som de har haft.
Toney lär ju kosta. Alltså det kommer ju vara Ollie Watkins pris på honom utan tvekan.
Ja, absolut.
Jag. Med tanke på att det kommer ju vara alla klubbar i mittenskiktet och neråt kommer ju vara intresserade av Toney.
Ja, alltså det kostar ju, så är det ju. Men det är väl om man lyckas sälja om man är villig att sälja Bissouma till exempel. Då kan man nog få in en ganska grov summa för honom, skulle jag kunna tänka mig. Men ja, vi får se vad som händer.
Det är ju det, eller att man ger sig in i någon av de här liksom heta anfallarna ute i Europa, men en sån här som Patson Daka som har vräkt in mål för Red Bull Salzburg. Men risken är väl att man inte vinner en sån dragkamp helt enkelt. Jag menar bara för att undvika den höga prislappen att köpa liksom brittiskt och engelskt.
Burak Yılmaz.
Ja, precis. Men är det verkligen Brighton att köpa en 35-åring?
Nej, men de kanske behöver något som inte är så Brighton, tänker jag. Alltså någon som bara gör målen.
Jag tänker Glenn Murray-kvoten.
Nej, det tror jag inte. Tänker jag.
Alltså med tanke på Graham Potter var ju inte så där jätteglad i Glenn Murray när han fanns att tillgå. Så att tvivlar på att det är den typen av spelare han söker. Vi får se.
För jag menar, man undrar, så här, Red Bull Salzburg, vad släpper de en anfallare för jämfört med en ny uppflyttad spelare i England? Det kan ju faktiskt vara billigare att köpa en skytteliga vinnare från en österrikisk liga än från...
Där lär det vara, utan tvekan. Men sen är det ju
man måste ju vara lite på hugget, för att ser man till exempel på... Ja, men ta Pedro Neto till exempel, som har sett väldigt intressant ut under den här säsongen och säkerligen är på många. Alltså om Diogo Jota var på Liverpools radar, så tror jag definitivt att Neto är på ganska mångas radar också efter den här säsongen. Och det är väl lite det där att, alltså visst, alla har inte Jorge Mendes att använda sig av, men man får väl hålla utkik i klubbar som, ja, av Braga storlek exempelvis, och hitta de där fynden. Precis. Det är ofta så man jobbar ju. Eller kliver ner i divisionerna och hittar någon där istället, som Jared Bowen eller den typen.
Det här känns ändå som att Brighton har ganska god koll på att de inte prickat rätt på just forwardposten. De har prickat rätt på väldigt mycket annat runt om i planen.
Absolut.
Även tittat utanför. Känns som en ganska bred och välfungerande scoutingverksamhet de har där. Men det är att de måste få in en vettig forward bara.
tycker ju att Joel Fältman till exempel mycket väl kan nämnas som ett av säsongens nyförvärv också, med tanke på hur mycket de har fått ut av honom och hur väldigt, väldigt lite pengar han kostade. Det var en smart värvning, så att jag har fullt förtroende för deras rekryteringssida.
Ja, och hade Terry Glamty bara fått vara hel så hade vi säkert pratat om honom också som en utav
en utav 20 nej, högerbackar som ska till landslaget.
Ja, han ska väl inte till landslaget, men som sagt, hade han fått vara hel och hade han fortsatt på den, med, i den formen som han hade under hösten där, när han bara flög fram och Bayern München skulle köpa honom och det ena med det andra, då hade det ju sett annorlunda ut. Men det är klart att en formtopp gör ingen sommar, som man säger. Hörde ni, vi har fått en massa roliga bidrag och inputs från våra lyssnare, men vi ska börja med, innan vi kliver över dit, så ska vi ta ut säsongens 11 tillsammans. Ska vi vara så fräcka att vi överger 4-4-2 och tar in en 4-2-3-1 för att få in lite mer offensivt och kanske närma oss lite mer hur
vad sa du, årets lag?
Lagen faktiskt spelar. Ja, men vi överger 4-4-2 och går över på en 4-2-3-1 eller en 4-3-3 eller någonting. För att få in lite mer offensivt.
Jag vill ha en 4-3-3, tror jag.
4-3-3, ja, men då kör vi en 4-3-3 då. Men vi börjar i mål, och det ser ju likadant ut i alla formationer.
Ja, ska vi bara, ja, men Emi Martinez säger jag. Tycker att han är årets målvakt. Tycker att det är ganska svårt att utse årets målvakt dessutom. Det är ingen som har stuckit ut sådär och varit extremt mycket bättre än alla andra. Men Emi Martinez har en av de högsta räddningsprocenterna, har räddat otaliga poäng för Aston Villa och blev ju dessutom utnämnd till till den bästa spelaren i Villa av fansen. Så jag säger Emi Martinez.
Jag hovar väl in en honorable mentions för både Edouard Mendy på sättet han har kommit in och liksom levererat på ett sätt som en viss annat nyförvärv aldrig gjorde i Chelseas målvaktströja.
Nej, ribban satt ganska lågt också, som man tillägger.
Jo, så är det ju i och för sig. Jag vet inte om man har samma ledaregenskaper och liksom tränarkarriär framför sig som Kepa, men i alla fall. Och Ederson, tänker jag, för att även om han kanske inte haft jättemycket att göra i alla matcher och så vidare, så hör ju även till en målvakts arbetsbeskrivning idag att ha koll på sin backlinje och styra den. Och bevisligen har han ju kunnat göra det ganska bra också, med tanke på de som kommit in där. Och han har ju en del i att försvaret sett bättre ut också. Och ja, de vinner ligan.
Så att gjorde dessutom assist, får man ju icke förglömma.
En assist dessutom.
Det är inte många målvakter som... De flesta målvakter, jag läste det med just med expected assist, den statsen. De flesta målvakter står på 0,0. Ederson står på sådär 0,5, vilket är rätt sjukt. Och väldigt anmärkningsvärt. Det enda misstaget från honom som jag kan komma på sådär på rak arm under säsongen, alltså grova misstag, det är ju den här situationen med Bellingham i mötet med Dortmund, när Bellingham ju egentligen borde ha fått med sig det målet, men där kom ju Ederson undan. Men i övrigt så håller jag med om, jag tycker att han också har varit stabil, men Martinez har väl stuckit ut lite mer för mig.
Jag köper båda, så kan vi säga. Jag vet inte vad Syk säger.
Nej, men jag ställer upp på det. Jag tycker inte att det är någon som har riktigt stuckit ut. Ederson absolut, Hugo Lloris i perioder, men
Schmeichel, jag kan ställa upp på, tycker jag också att man
Schmeichel, verkligen tycker jag att Schmeichel ska vara där uppe. Men den sista matchen och
han gör ju
ett misstag där. Så det blir till ett självmål, även om det är lite hårt att kalla det för självmål. Ja.
Men han räddade FA-cup-titeln.
Det gjorde han verkligen, så att han ska omnämnas också. Årets högerback.
Vad kom vi fram till då? Vem är årets målvakt? Är det Martinez?
Eller? Martinez.
Ja, bra. Så. Högerback.
Ja, så här vill jag ju lansera Cancelo. Cancelo är ju inte bara en högerback, han kan spela till vänster, han kan spela, helt plötsligt är han i offensiv straffområde nästan. Han har varit lite överallt, men med tanke på han, alltså sättet han anammade den fria rollen som Pep gav honom, tyckte att det också var en av de stora nycklarna till att Man City gick så bra, eller började gå så bra och se så bra ut inledningsvis på året där. Så att för mig blir det nog ändå Cancelo, även om han inte är en traditionell högerback på det sättet.
Jag skriver under helt på det.
Ja. Då ska vi ha ett mittbackspar. Vi har pratat en hel del om Ruben Dias. Och det är väl, Ruben Dias ska väl in där?
Alltså egentligen så hade jag ju gått för båda två sådär, Ruben Dias och John Stones. Ja,
det kan
för,
man göra.
För mig är det nog dem. Jag vet att det blir väldigt mycket City, men i backlinjen. Men det har ju varit en av de stora anledningarna, ja, till att de har hållit så många nollor och lyckats täppa till så mycket bakåt. Så att för mig är det nog ändå dem faktiskt.
Jag är återigen beredd att skriva under med risk att det blir väldigt mycket City i den här elvan, men håller helt med om att det är väl, jag satt och funderade på om man ska, om Fofana Rydiger går faktiskt ändå att argumentera för,
ja, liksom, jag tycker även han spelade om, för lite i höstas för att kunna vara med.
Lite så, ja, precis, att det är lite för lite, det går väl nästan att, alltså, är det konstigt att nämna Harry Maguire i den här diskussionen?
Nej, jag tycker väl egentligen inte det. Jag tycker att han får lite oförtjänt mycket kritik med att de svagheterna han har ser ju inte så där jättebra ut, det här med att han ibland har lite problem att vända sig 180 grader och gör det efter motståndare ibland. Ja, men det gör ju att det, men jag håller med om att man ser ju vilket tomrum han lämnar efter sig nu när han är skadad. Han har ju spelat så mycket som man inte tänkt på det. Så att, ja, möjligtvis, men då tycker jag väl ändå att Dias och Stones har varit snäppet bättre. Har ju faktiskt varit bra offensivt också, bara en sån sak. Det var ju inte Stones tjänst för tidigare, att göra en massa mål på fasta situationer och sådär.
Not Phillips.
Nej. Dra gränsen någonstans.
Stones, Dias tycker jag låter utmärkt.
Ja. Men vid en tidpunkt så skulle man nästan ha in dunk där.
Ja, faktiskt. Jag hade inte gråtit.
Men han kan få ett omnämnande i alla fall.
Ja, han är backup.
För sin fina säsong. Vänsterback då?
Det är enkelt för mig. Det är Luke Shaw. Ja. Jag tycker att han har blommat ut.
Han har varit en av Uniteds bästa spelare.
Ja, verkligen. Ja. Efter Bruno Fernandes tycker jag att han har varit Uniteds bästa spelare totalt sett. Och har tagit kliv på ett sätt som José Mourinho inte trodde var möjligt. Så att för mig är det honom.
Säger det mesta att han har lyckats hålla den gode Tellis på bänken också.
Ja, som han är inte in liksom
värvad. Nej, ja. Så att jag håller med om det.
Nej, det är stor skillnad i kvalitet faktiskt. Man skulle kunna slänga in James Justin där också.
Ja, det är ju trist att han fick den avslutningen på säsongen. Mm. Eller att det inte blev någon avslutning på säsongen. För att annars hade han nog kunnat spela in sig i en EM-trupp också. Jag tror inte alls det är omöjligt. Så att tungt. Vi får hoppas att han är tillbaka så snabbt det går.
Godfrey kanske ska nämnas också, liksom som en...
Ja,
han har ju spelat lite, han har spelat både som,
ja, men alltså att få in någonstans
och
om man vill,
liksom. Högerback ju dessutom. Väldigt versatile.
Men jag tycker Ben Godfrey liksom generellt ett omnämnande för sin säsong. Det är ett stort genombrott verkligen.
Absolut, alltså han visade sig vara en jättebra värvning och det är ju därför han är med i den här EM-truppen också. Sen är det möjligt att han kommer vara en av dem som ryker nästa vecka då. Men absolut, det har väl varit alltså väldigt en spelare som har kunnat spela på många olika positioner, så på det sättet så har han ju verkligen varit lyckad för Everton.
Ja, onekligen. 4-3-3 sa vi. Då ska vi ha en sittande mittfältare, va?
Ska man inte ta en mittfältstrio var då?
Ja, inte det. Får man inte göra det då? Bättre. Hellre. Annars så... Alltså för mig, alltså sådär spontant, om jag hade sagt en trea, så är det nog De Bruyne, Gündogan och Fernandes för mig. Då får ju Gündogan vara lite mer sittande än de andra i så fall. Även om han ju till och med blev Man Citys bästa målskytt den här säsongen, vilket säger en del. Men även om det återigen är mycket City, så tycker jag att Gündogan var på en helt osannolikt hög nivå. Särskilt när De Bruyne var borta och skadad i februari där. Var väldigt bra, hade mycket väl kunnat bli säsongens spelare om han bara hade fortsatt och hållit sig uppe på den nivån säsongen ut. Då gjorde han väl inte det riktigt, han försvann lite grann, men tycker fortfarande att han förtjänar en plats. Bruno Fernandes är ju självskriven på sättet han, det är klart att han slår bort en del bollar, ibland försvinner han i vissa matcher, men man får inte glömma bort att utan honom så hade inte Man United hamnat tvåa i tabellen, så enkelt är det. Så den effekten har han ju haft sen han kom in, och hela hösten så bar han ju dem fullständigt. Så att för mig blir det de två år sedan Kevin De Bruyne. Ja, men jag, såklart att det finns andra man hade kunnat slänga in. Jori Tielemans kan man absolut argumentera för att han ska ta en plats. Det är tufft, tuff konkurrens, men för mig blir det nog de tre i slutändan.
Tråkigt nog så var det de tre jag tänkte i huvudet också. Gündogan tycker jag är självskriven, verkligen, sett i säsongen. Jag håller med om Bruno Fernandes, självskriven också. Sen var man lite så här på Kevin De Bruyne också, att det har varit en del skadeproblem. Han har varit lite in och ut och sånt, och att under den här absolut mest frenetiska City-perioden så var det ju på något sätt Gündogan som tog den där, alltså De Bruyne-platsen, och liksom öste in mål och gjorde den till sin på något sätt. Men det går ju inte att argumentera mot att De Bruyne väl när han har spelat och varit just Kevin De Bruyne.
Ja, och så nu den där senaste tiden så tycker jag verkligen man har sett alltså vilken enormt bra fotbollsspelare han är. Så att just därför så, så. Men vad skönt att vi var överens.
Ja,
det var faktiskt exakt de tre jag hade också.
Var det verkligen?
Ingen med Mason Mount här.
Jo, men det kommer. Det kommer för mig.
Det jag skulle precis säga är han kommer.
Ja. Jag skulle peta in
sen kommer vi till en fronttrio, och här börjar det bli svårt. Alltså.
Ja.
För här finns det 10 spelare man hade velat stoppa in. Alltså,
absolut.
Vi kan inte ha en sån här genomgång utan att nämna Jack Grealish och hur fenomenalt bra han var i höstas.
Ja.
Att han var hela ligans bästa spelare under en 8 veckors period. Ja... Men det, skadan gör väl kanske att han inte kommer med i en sån här elva ändå. Men kanske den högsta nivån av alla offensiva, eller så säga, anfallare, om vi ska kalla honom för anfallare. Han är ju någon slags offensiv mittfältare. Men...
Jag tycker väl att Grealish dels var skadad lite för länge och hade lite svårt ändå att komma upp i sin tidigare nivå. Alltså nu på slutet, vilket är ju fullt förståeligt när man kommer tillbaka från skada. Men jag håller med om att han höll ju en otroligt hög nivå, och det är inte konstigt att det ryktas att Man City nu liksom vill spränga sin budget för att plocka in honom. Det är man inte förvånad över. Men för mig...
Nej, men han spelade ju på en extrem nivå verkligen i höstas.
Ja, men för mig så blir nu ändå, det blir en trea med Mohamed Salah, Harry Kane och Mason Mount. Jag vet att det kanske är lite sådär att sätta Mason Mount till vänster där framme, men han är ändå en sån spelare som exakt, alltså sett honom var som helst och han hade löst det, och dessutom så har man ju sett honom spela till vänster lite grann under säsongen. Tuchel har ju experimenterat lite med honom och spelat honom lite djupare, spelat honom lite längre fram centralt ut på kanterna, så att jag tycker ändå att det känns helt okej att sätta honom där. Så att Salah, Kane och Mount för mig.
Salah och Kane håller jag helt med om. De var i min också. Sen är det dock inte Mount då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Utan snarare Phil Foden som jag hade i mitt huvud. Sett i den liksom enorma utväxling han har fått under den här säsongen, hur tongivande han har varit i det här City och hur tålamod har belönats på något sätt. Att vi har ju nästan skrattat åt Guardiola som säger att ja, det är den största talangen någonsin sett. Ja, men spela honom då, människa. Och så spelar han honom plötsligt till slut efter mycket om och men. Och så är han så här bra. Och att Foden själv då inte försöker liksom trycka igenom ett lån till Bournemouth eller någonting på vägen, utan bara envist fortsatt jobba vidare. Och accepterat Guardiolas metoder och accepterat att det här är det bästa sättet för mig att bli bra på. Att det ger resultat som det gör nu, det är någonting väldigt häftigt i det. Och sättet han har gått in och blivit en otroligt viktig spelare i det här City. Så av den anledningen så säger jag Foden på den kanten istället för Mount, som var väldigt nära att peta sig in både på, framförallt på mittfält kanske för min del, men även då tittade lite på anfallspositionerna.
Ja, för min del så handlar det väl lite grann om det här att, alltså jag tycker att det är så svårt att bortse från det Mason Mount har gjort i Chelsea den här säsongen. Mm. Och att det är det som gör att han går före Phil Foden i det fallet. Jag håller med om att, alltså egentligen under 2021 får man väl räkna, så har ju han liksom exploderat på det sättet som vi har suttit och väntat på de senaste tre åren, eller vad det nu är. Mm. Men jag tycker ändå att han fyller ju för över ett år idag, Phil Foden. Jag vet inte vad du sa.
Han fyller 21 idag.
Ja, jag tyckte du sa i slutet av april att han fyllde år då, men det var ju idag.
Det är ju faktiskt idag.
Men det är inte fortfarande slutet av april. Går tiden så fort.
Ja. Men som sagt, jag tycker ändå att Mason Mount, han förtjänar den där platsen. Jag tycker det är fint också att se hur han gick från att vara Frank Lampards kälgris till att bli Gareth Southgates kälgris. Och sen egentligen när Tuchel kommer in, det är då han får sitt verkliga erkännande. För då visar det sig att han även är Tuchels favorit. Och det är nog ingen slump att det är så. Så att, ja, för mig är det Mason Mount.
Mm. Där hade vi den elvan. Martinez, Cancelo, Diaz, Stones, Shaw, Fernandes, De Bruyne, Gündogan, Salah, Kane och Mount.
Man hade inte hatat att hålla på det laget. Alltså om det var ett riktigt lag.
De hade vunnit rätt många fotbollsmatcher.
Ja,
super sub Patrick Bamford.
Ja, faktiskt. Ja,
kan jag tycka.
Ja, men jag har faktiskt en kategori till. Men den... Jag har bara skrivit ner lite namn, men det var också väldigt top of my head, och det var årets hype. Där vi kan väl fylla på den kanske, för att det har ju varit många hypar under året. Vi hade Lamptey-hypen, vi hade Grealish-hypen, sen hade vi Madison-hypen efter det, Lingard-hypen inte minst, och sen har vi haft en Patrick Bamford-hype i perioder också.
Stuart Dallas-hypen.
Alltså jag tycker egentligen, alltså Stuart Dallas, han har vi inte nämnt någon gång under podcastens gång, men jag tycker att han verkligen förtjänar ett omnämnande. Han, i en alternativ startelva, hade han nog tagit en plats faktiskt, för min del.
Hipster-elvan.
Yes, vi har ju som vanligt, som ni vet, fått en massa input från våra älskade lyssnare. Joel vill att vi ska prata om alla ungdomar som slagit igenom denna säsong. Vi har pratat lite grann om dem. Det känns som det är hur många som helst. Och, ja, det fyller ju på lite grann hela tiden. Ska vi prata om några stora genombrott? Det är klart att en sån som Fofana, som tonåring som kommer in och gör ett rejält avtryck. Det var ju en ungdom som visserligen köptes in, absolut ett genombrott. Vad har vi för några som har kommit underifrån och tagit en plats och gjort ett avtryck som ni kan se?
Alltså det är omöjligt att, alltså bortse från Arsenal då ju.
Ja, Smith Rowe.
Och Smith Rowe. Alltså det är ju de två som många gånger har burit Arsenals offensiv. Och det var väl ingen som hade tänkt sig det när säsongen startade, att det skulle bli så. Så att det är ju omöjligt att bortse från de två, i alla fall först och främst.
Mm. Och också Arsenal, men i Newcastle så hittar vi... Fan, precis nu när jag skulle säga det så trillade namnet ur huvudet på mig. Joe Willock heter han ju.
Jag höll på att säga
Jude Bellingham, precis när jag skulle säga Joe Willock.
Han har ju försökt slagit igenom lite också, men på annan ort kanske.
Ja, precis. Nej, men det är ju inte i Premier League, så han får faktiskt ursäkta. Men Joe Willock...
Jag känner mig väl lite osäker på Joe Willock ändå och kommer alltid göra. Tyckte inte
kommer alltid göra, att... det är hårt.
Nej, men alltså, jag köper det. Alltså, helt och hållet.
Var inte imponerad av honom. Långa stunder, långa perioder i Arsenal och var inte förvånad över att han lånades ut till slut. Och sen är det klart att han har haft sett fantastiskt bra ut i Newcastle, vilket är lite roligt med tanke på att Steve Bruce var ju inte sådär jättekeen på att vilja spela honom i början, utan det var ju lite skador och sånt där som gjorde att han fick komma in och sen så då fick den här fantastiska... alltså, hur många matcher i rad gjorde han mål i egentligen till slut? Det var många i alla fall.
Sju, va?
Och, ja, sju kan det vara det.
Det är helt sinnessjukt egentligen.
Ja, det var ju en riktigt fin svit. Vi får se vad som händer här nu med honom. Jag är väl inte säker på att han kommer komma tillbaka till Arsenal. Det kan mycket väl bli så att Newcastle ser till att köpa loss honom. Men visst, det var ju en överraskning i alla fall att han kom in i den här streaken, och det är klart att det är skönt för honom också, för att som sagt, lite stiltje på honom i Arsenal tyvärr.
Mm. Vad har vi annars då? Alltså i ungdomsväg sitter.
Tänk om Fabio Silva hade blivit en succé.
Jag tror fortfarande på Fabio Silva. Nästa år blir hans år.
Ja,
det låter tveksam.
Nej, men det är väl klart att han fick ju alldeles för mycket ansvar i Wolves. Alltså det hade ju inte han räknat med att... Eller de hade inte räknat med att Jimenez skulle skada sig och han skulle behöva spela så många matcher som han har gjort. Men det är möjligt att han blommar ut ordentligt nästa säsong. Who knows? Försöker tänka, för...
Nej, men vi har ju nämnt några också, typ en Tarik Lamptey och så vidare.
En Tarik Lamptey. Det finns flera.
En Tarik Lamptey. Två Tarik Lamptey.
Finns det två Tarik Lamptey?
Nej.
Så du sa en Tarik Lamptey. Det var därför.
Gjorde jag det? Ja, vad fan. Ja.
Nu är det någon som dialektalt tar en sipp av någonting någonstans.
Ja, shout out till killen på Twitter som hade gjort ett ölspel av...
Sillipodden.
Vadå? När du säger en?
Ja, alla möjliga aspekter. Ja, nej.
Men jag tror att det är dialektalt, eller jag för mig det, att vissa säger det mer än andra. Ja, jag vet inte, det kanske bara är en usel teori. Nej, men jag vet inte, i övrigt, alltså klart Mason Greenwood, det nämnde vi redan, har ju gått bra här under våren. Han skulle kanske genomföra
säsongen också.
Ja,
det var väl
Curtis Jones, fick inte så mycket speltid där på slutet.
Nej.
Var ju på väg att slå igenom på något sätt.
Svårt att säga att Reece Williams har fått ett genombrott. Han är ju mest liksom, han har ju
fått
härdat
speltid.
Ut. Ja, han har fått speltid och härdat ut, så ser man ju lite grann. Och sen Phil Foden, om man nu räknas som talang och ung och sådär fortfarande, har väl också fått sitt genombrott. Så att, och ihop då med Mason Mount som också är hyfsat ung, så är det klart att Englands framtid ser ju ljus ut på de positionerna. Men nu, jag ber om ursäkt om man glömmer bort någon som är helt uppenbar, men
det gör man
väl inte riktigt. Det är väl alltså, hur gammal är Esse? Han vill också 21, 22 år. Ja.
Godfrey är 23, tänkte jag lite på här. Man sitter och letar upp åldrar samtidigt som vi pratar om det. För det är många spelare man tänker på så här att men de har man inte haft så mycket koll på innan och slagit igenom här. Men de är kanske fortfarande lite äldre. Chadams var någon jag tänkte på, han är ju 24 redan.
Han tänkte inte jag.
Nej, jag gjorde det i alla fall.
Han har jag glömt bort redan. Dwight McNeil, vad han blivit nu, 21 år. Minns någon match där när han var sensationellt bra när han gjorde det kanonmålet.
Han har varit bra i smyg alltså. McNeil, alltså under många säsonger har varit väldigt lovande i smyg. Får se när jag ska ta det riktigt sista steget att verkligen börja kopplas ihop med de absoluta största klubbarna. För det finns ju otroligt talang där.
Nej, men det är ju
svårt
såklart
när man spelar i Burnley också. Det är lite ett annat spelsystem, menar jag. Så man kanske inte skiner på det sättet.
Nej, men alltså så här, det är ju några som har fått liksom något slags genombrott. En Calvin Phillips, nu gjorde det igen. Calvin Phillips, fan också.
En Calvin Phillips.
Calvin Phillips har ju fått ett genombrott, men han är 25 år gammal. Men det är ju för att han har fått sin chans i Premier League och tagit den på något sätt. Men vi går vidare.
Vi får nu stanna där, tror jag.
Ja, jag tror det. Bara en shoutout. Lars Sjölund vill att vi ska fundera lite på om inte Leicester var de som drabbades värst av skador under säsongen, men som ändå lyckades nå en fin femteplats. Det här är alltså en lista på spelare som alla missade 10 eller fler Premier League-matcher på grund av skada. Fofana, Soyuncu, Justin, Barnes, Praet, Vardy, Evans, Castagne, Madison, Ndidi, Ricardo, Morgan och Perez.
Helt okej matchtrupp.
Ja, alltså, lite spelare, få, de hade ju fruktansvärda skadeproblem.
Egentligen har ju nästan alla haft stora skadeproblem. Med bortsett från några lag då, som har klarat sig betydligt bättre. Alltså, det är ju egentligen, alltså, Man City klarar sig ju hyfsat bra. Hade ju några skador där i höstas.
Hade ju också en okej bänk att laborera med.
Ja, men exakt. Vilket gjorde att, för det var väl det man lite grann lyfte när det gick lite trögt för dem där. Att, ja, men det är för att Aguero är skadad och Fernandinho var skadad då också. Det visade sig att man inte behövde Aguero sådär värst mycket under säsongen. Så att de har klarat sig ganska bra. Man United har väl klarat sig ganska hyfsat också. Anthony Martial visserligen. Men saknar väl inte honom jättemycket egentligen. Och Maguire nu på slutet. Men i övrigt har det väl varit ganska lugnt på skadefronten. Men det är klart, Leicester drabbas extremt mycket.
Det har de gjort. Och det är ju också en anledning till varför de har sett slitna ut nu på slutet. Därför att de har dragits med väldigt mycket skador. Det har varit en tung säsong på det sättet.
För Liverpool så är ju problemet inte antalet utan placeringen av dem. Alltså, att, man tittar på
att det är precis samma position som skadas hela tiden. Ja,
Salah, Mané, Firmino har inte varit skadade någonting. De har ju kunnat spela hela säsongen. Det är alltså en fronttrio som fått vara skadeförskonad. Det är bara det är ju en ynnest och en lyx egentligen. Men det är nästan som man tänker att det hade nog varit bättre för dem att få, jag säger Firmino eller Mané borta en månad eller två. Och sen då istället ta tillbaka Joe Gomez eller Van Dijk. Så det är ju problemet är att alla ligger på samma lilla position och inte liksom utspritt över hela laget.
De har ju inte jättemånga alternativ ändå där fram. Alltså det är ju Diogo Jota som
ju var skadad.
De var skadade i försök.
Ja, alltså det är så att egentligen hade någon av dem, alltså tänk om Mohamed Salah blev skadad. Alltså
det, det hade ju nog varit den absolut värsta skadan.
Ja, det var ett
Shaqiri gått in. Jag tycker
att han har varit...
Eller någon.
Ja, men han har ju varit, alltså Mohamed Salah har ju varit Liverpools viktigaste spelare den här säsongen. Jag tycker att han tätt följd av Fabinho är väl de två som har stuckit ut mest.
Vad hände med Harvey Elliott?
Han är utlånad och gör succé i Championship.
Ja, det har gått ganska, jag följer honom på Instagram. Så där följer man ju, de lägger ju bara upp bilder när de har gjort mål och sådär. Så att, ja, det verkar ha gått bra för honom med.
Ja, det har gått alldeles utmärkt för honom i Blackburn. På tal om unga, han är ju född 2003, så han har ju nyss fyllt 18. Han har gjort 7 mål och spelat 41 matcher den här säsongen, så att, det har varit en viktig säsong, tror jag, för hans utveckling.
Men när Sheffield är ur och Bournemouth inte är uppe, vem ska ni sälja... Alltså, Harvey Elliott till för 300 miljoner den här sommaren?
Nej, det är inte Harvey Elliott som ska säljas. Nu har vi ingen riktig...
Nico Williams.
Ja, precis.
För att han är en back. Måste ju vara någon off... Harry Wilson, men han är ju också så, han är lite för etablerad väl för att bara sälja av på det sättet.
Ja, Harry Wilson skulle ju mycket väl kunna vara en sån. Jag har svårt att se honom och ta en plats.
Det var ju rätt många spelare som Liverpool ville sälja förra sommaren, men som man inte hittade köpare till. Så att, det lär man väl försöka, eller fortsätta försöka med den här sommaren. Men det är ju tufft i pandemitid.
Ja, men jag tror alla, alltså, tror att en hel radda sån här som Shaqiri, Oxlade-Chamberlain till exempel.
Det var inte orimliga pengar för dem.
Alltså Grujic, var han utlånad bara? Det var han, va?
Grujic är fortfarande bara utlånad. Han har svårt att ta plats nere i Portugal.
Ja, han vill man väl också bli av med.
Ja, nej, men
just det, Bournemouth kan ju gå upp, ja. De är ju ändå på sjätte plats där. Det är lite ett hopp då att kunna ha någonting att sälja till. Både Swansea och Bournemouth känns ju liksom köpa Liverpool-spelare dyrt kompatibla. Så att det är ju 2, 50%.
Det gör de. Oskar Ström undrar, årets postmatchintervju, Peps tårar är svårslagna, men ni kommer kanske på något. Jag får slänga in Alisson efter hans mål där också.
Ja, fast jag tycker inte att de slår Mourinho när han får frågan. Det var väl i och för sig inte postmatchintervju, det var väl presskonferensen. Men när han får frågan vad som är skillnaden mellan hans lag nu kontra tidigare lag, så sa han att det är samma tränare, andra spelare. Det var så få ord, men det sa så himla mycket om vad han brutal. Tyckte om kvaliteten i Tottenhams trupp. Så att det är nog det är årets citat för mig i alla fall. Mm. Det är det citatet.
Mattias Nilsson, årets mest Sunday League-kompatibla spelare. Men där kan vi väl stoppa in Nat Phillips i alla fall. Det är ju mer hjärta än någonting annat. Det är ju så, han är stor, han är stark och han är orädd.
Jag har en contender också som faktiskt, han fick sitt erkännande till slut, vilket gladde mig oerhört mycket. Och det är ju Dan Burn som folk lätt kan vara framme och hacka på. Men som han har fått sitt verkliga erkännande den här säsongen. Först då, inte minst borta mot Liverpool, där han var väldigt bra. Mm. Och sen så nu på hemmaplan mot Man City, när han till och med gör det vinnande målet, eller det matchvinnande målet.
Vad var det kallade det när han fick spela vänsterback där? Ett konstprojekt?
Ja, exakt. Men han har verkligen växt in i uppgiften. Och nu jag förstår helt och hållet varför Graham Potter älskar honom och alltid kommer fortsätta försvara honom. För att visst, han mår sig ut som en Sunday League-player, men han spelar fanta med som en Champions League-finalist.
Mm-hmm. Han är fin. Han är också väldigt, väldigt lång.
Och spelar vänsterback.
Johan Lindström skriver, årets fint. Mitt bidrag är Jack Grealish dummy car vid hans rättegång. Det var väl inte helt lyckad.
Oerhört fint. Vi går vidare därifrån. Det är sånt
där. Men ja precis. Alltså jag försöker bara att, eller vad är det för kategori, eller hur?
Han ville mest uppmärksamma Jack Grealish vid Grealish. Rättegången där. Grealish, aha. Förlåt.
Viktigt.
Ja. Det är svårt att komma ihåg finter.
Ja, Velvet, vi går vidare. Velvet Thunder skriver, årets vackraste tackling och årets fulaste tackling.
Det är ju sånt här man skulle ha tänkt igenom och kollat igenom lite för att påminna. Det har ju varit ganska rätt många fula tacklingar väl. Mm. Har inte det?
Alltså jag har ju svårt att se, att se förbi Pickford på Van Dijk.
Ja, den dök ju upp i minnen. Mm. Ja. Det var inte snyggt. Det kanske blir den ändå, i brist på att jag känner att jag kan inte söka igenom.
Ja, men det är ju det här att alltså, sådana här typer av situationer, jag vet inte om ni fungerar på samma sätt, men det är sådana som dyker upp i flöden. Och man tänker, den här var häftig, eller den var inte så snygg. Och sen så glömmer man egentligen bort kontexten i det, att man kommer ihåg spelaren som gjorde, till exempel, jag minns någon fantastisk tackling av Kimpembe i ligan den här säsongen. Jag vet inte vilken match det var, men att Kimpembe gjorde den. Det hjälper ju inte här eftersom att det är Premier League, men det är så att det flyter bara förbi ut. Det är väldigt svårt att bara plocka ut ur minnesbanken och bara kasta fram. Jag är helt säker på att det har förekommit fulare tacklingar än Pickford, men det är ju den man minns på grund av hypen runt den.
Ja, alltså resultatet, ja,
det är säkert,
fick.
Årets hype. Ruben Dias. Ja. Säkert Ruben Dias som har gjort årets tackling vid något tillfälle.
Ja,
kanske.
Ja. Nej, men också så här, det är också så här, vad som är fult, den är ju klantig mer än någonting annat av Pickford. Helt ärligt så har ju Richarlison en fulare tackling egentligen på en Thiago,
ja, just det, på Thiago.
Senare i matchen, som mer är elak liksom. Än någonting annat. Men resultatet på Pickfords liksom, det är ju egentligen en utrusning som helt feltajmad och misslyckat. Så,
mest ödesdigra tacklingen, så kanske man ska beskriva
så blir det ju.
Men om man får vända det till årets vackraste försvarsaktion, så kan jag ju lyfta fram när Ruben Dias lyfte på, vad heter det, Zinchenko när han skulle ligga bakom muren. och flytta honom.
Ja, just det, när han släpper honom.
Ja, när han drar honom.
Det är ju faktiskt någonting som vi har fått se den här säsongen också. Det här med att man lägger sig bakom muren. Sådär. Mm. Det har vi ju inte riktigt fenomen Nej. Som har dykt upp nu den senaste tiden. Ju. Och frågan är, dels är det alltid kul att se vilken starkare som tvingas lägga sig ner. Det är ju oftast en ytterback. Alltså en kort ytterback. Jag vet att det är Bejerin när han spelar i Arsenal som tvingas lägga sig där. Sinchenko då, ja, precis. Och frågan är, ja, hur effektivt är det? Ja, jag antar väl att det är effektivt då eftersom att man gör det. Varför skulle man göra det annars? Men det är lite ett intressant fenomen. Och jag är förvånad över att det inte har kommit något namn på den personen som ligger så där.
Alltså, ja, det exakt. Det måste finnas en taktisk position.
Benämning. Alltså, ja. Egentligen så skulle man kunna, för det påminner mig lite om, jag vet, så här, alltså, när man säger draw me like a French girl, alltså de som ligger så på sidan. Så egentligen hade det kanske kunnat kallas för French girl. Jag vet inte. Jag lanserar det i alla fall. Jag kanske lite man vill för sexistiskt med... eller?
Jag vill ha något med mur att göra. Alltså så här, vad ligger i botten av en mur? Det är, tröskel är ju till en dörr, så det går inte att kalla det där liksom.
Tröskel? Gud, vilket, alltså det är ju rätt bra, men det är ju väldigt, väldigt grått. Alltså, vem vill vara en tröskel?
Alltså, men vem vill ligga där då? Alltså, det är ingen innest liksom. Det är ingen som målar en tavla av en direkt. Så att det är det jag tänker, det ska ju inte vara någonting liksom.
Nej, men det är ju alltid, de lägger sig alltid så. Det är ju inte det att de lägger sig ner och sen så liksom ligger de och tittar upp i himlen. Utan det är ju alltid så på sidan.
Alltså, så är det ju.
Ja.
Murtröskel kallar jag det.
Men alltså, vi får väl låta till nästa säsong, eller kanske till Sillypodden, ha någon slags tävling. Hitta på ett bra namn åt murtröskeln, draw me like a French girl. Positionen, den som ligger. Det är ju det mest pinsamma man kan råka ut för som professionell fotbollsspelare, känner jag. Att bli den som måste lägga sig bakom muren.
Jag tycker det är en ära.
Ja, faktiskt.
Nej, fy fan. Alltså, dels det, för att man ligger ju där för att muren kommer hoppa.
Bollplank är kanske ett bra ord då. För det är ett bollplank. Det är så, ju meningen att du bara ska det och sluta tillbaka.
Förutom att man ligger ner på planen och att eventuellt kommer någon ta den i fötterna och dra den åt sidan. Så att därifrån så kan du ju bara gå ut för. Du kan ju liksom aldrig gå därifrån. För jag menar, om de hoppar och bollen faktiskt slår där, så ligger du ju helt exponerad och kommer få bollen på något jobbigt ställe. Eller så riskerar du faktiskt att någon som hoppar upp landar på dig när du ligger där och trampar på dig när du ligger precis bakom. Ja. Det är ju inte heller något kul. Så att, nej, det är ju ett väldigt förnedrande jobb, men eventuellt något som någon bara helt enkelt måste göra. Så att vi avrundar väl härifrån genom att utlysa en namnetävling på den positionen helt enkelt, och sen så får ni komma med den då till Sillypodden under sommaren, och sen ska vi etablera den här under hösten i Premier League-podden, det lovar jag. Hörde ni, Frida och Makoto, tusen tack för den här säsongen, tusen tack för alla till alla er som har lyssnat. Nu är det EM-podden igång, Sillypodden igång. Vi ska snacka italienska tränare här lite senare idag. Makoto, inte bara italienska tränare, men tränare i Italien och kanske några i Tottenham också.
Ja.
Det blir stökigt. Det blir stökigt, helt klart. Tusen tack till alla som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka i augusti igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.